Vi är ju mitt uppe i ett tema som heter En jul för dig. Precis som ni sa så bra, Simon. Det var du som sa det, va? Visst gjorde de ett bra jobb, Simon och Johannes. Vilket radarpar, en applåd. En jul för dig. Och jag har valt att kalla en underrubrik här, förväntan. En jul för dig, förväntan. För det är ju så här, vare sig man vill det eller inte, och vare sig man är beredd på det eller inte, så är det julafton imorgon. Dagen före dopparedagen, känner igen det gamla uttrycket. Min pappa brukar skryta med att en gång så när han doppar grytan så åt han 12 stycken sådana här brödbitar då, efter doppet. Och jag vet inte om det är något att skryta med. Själv så gillar jag inte så mycket dopp i grytan, men jag gillar julen. Jag gillar julen. Och visst är det så att det finns mycket förväntan. Imorgon är det julafton. Och särskilt, jag menar, en del av er är lite yngre. När jag var barn, då tyckte jag det var så otroligt spännande med julafton. Är det någon som känner igen sig här? Och jag tycker fortfarande det är spännande. Man har en förväntan vad gäller jul. Jag slog upp ett lexikon. Just det här ordet förväntan, förväntning. Jag funderar lite grann, vad betyder det egentligen? Och då står det så här. Förhoppning. Förväntan, det kan betyda förhoppning. Men det kan också betyda vad man väntar sig kan inträffa. Positivt, negativt eller neutralt. Något som man förväntar sig kan inträffa. Det kan vara positivt, det kan vara negativt, det kan vara neutralt. Och sen så står det så här också. Och det här är lite komplicerat, så att jag vet inte, fick vi med den eller? Nej, jag kan läsa från mitt papper här. Det står så här, och häng med här nu, det här är väldigt akademiskt tycker jag, och jag blir snurrig i huvudet av att höra, men jag tyckte det var bra. En dubbel betydelse av att se fram emot, en hoppfull förväntan. Alltså man har en hoppfull förväntan. Och att anta att något kommer att inträffa som en ren förutsägelse. Så det är det här jag vill prata om idag, en förväntan. Och jag vet inte vad du förväntar dig av den här predikan. Jag ska försöka hålla det hyfsat kort så att vi snart kan gå ut och fika tillsammans och sen gå hem och göra jul, hur man nu gör jul. Låter det bra? Men jag har två korta punkter. Ibland blir jag gasen och då kan det ta lite längre än vad jag tänker mig. Men första punkten kommer jag gå in i direkt här nu. Det heter förväntan i Bibeln. Förväntan i Bibeln. Och det är så här att hela Bibeln, den tycker jag den är full av förväntan. Om man bläddrar i Bibeln så nästan på varenda blad tycker man kunna se förväntan. Ett hopp, en längtan, tro, allt det här. Och alltså Gud, man har ju förväntan på Gud. Och det finns flera människor i Bibeln som hade förväntan på Gud. Och jag tänker så här, hade jag haft en tidsmaskin här nu, så hade vi kunnat liksom trycka in här. Nu ska vi tillbaka 2000 år i tiden här då. Och så landar vi där i Jerusalem och går omkring på de dammiga gatorna. Och där och då, för 2000 år sedan, då tror jag vi hade hört och förstått att det var mycket förväntan. Folk väntade på en messias, som de kallade det. Folk väntade på en frälsare, en räddare som skulle komma och rädda folket. Det fanns en förväntan i luften. Och jag tänker också på tidigare, många, många år tidigare än det, så ser vi en man som heter Abraham. Han förväntade sig stora saker av Gud, även när det verkade helt hopplöst. Han förväntade sig att faktiskt Gud skulle göra det han sa att han skulle göra. Och så tänker jag på Simeon, då är vi tillbaka igen vid tiden för när Jesus skulle födas. Simeon som stod i templet och väntade och förväntade sig att han skulle få hålla Messias, den här räddaren som skulle få komma som ett litet barn. Och det fick han göra också. Och så tänker jag på Maria som då förväntade sig att Gud skulle göra stora saker genom det barn som hon fick vara med och föda till den här jorden. Vår frälsare Jesus Kristus. Bibeln är full av förväntan, eller hur? Men jag skulle vilja fokusera, zooma in lite på en speciell typ av förväntan. Och det här gör jag inte på något glättigt sätt. Och jag har själv gått igenom tunga saker. Och jag är väl medveten om att det finns säsonger här i livet. Men jag vill ändå så zooma in på det som handlar om Jesus som våran helare. Han som faktiskt kan bota. Och Jesus som den som faktiskt kan göra under. Och jag vill så här på dagen innan julafton vill jag prata om just att ha en förväntan på Jesus. Att han faktiskt kan göra under och mirakler. Right? Och när man läser i Bibeln då i Nya Testamentet så är det faktiskt det är fullsmockat av när Jesus gick här på jorden att han botade sjuka. Och jag har valt att plocka fram två stycken bibelverser. Men det står faktiskt i Johannes evangeliet 21 och 25 ungefär så här att om man skulle tagit med allt det som Jesus gjorde och skriva ner det så skulle inte ens hela världen få plats med allt det som han gjorde. Det kan ju, jag vet inte om man ska ta det bokstavligt eller inte, men det är ju helt fantastiskt. Man inser att Jesus gjorde en massa gott när han gick här på jorden, eller hur? Jesus gjorde en massa gott när han gick här på jorden. Och det är ju för att han älskar människor. Jesus älskar människor, han bryr sig om oss. Inte bara i evigheten i himlen, utan här och nu också. Och de två bibelställena som jag tänker läsa, om ni vill skriva ner här. Lukas evangeliet 8, 42-48. Det är det första jag kommer läsa strax. Lukas 8, 42-48. Och sen Matteus evangeliet 8, 5-13. Matteus 8, 5-13. Men först har vi Lukas 8, 42-48. Och ni kan hänga med här på skärmen tror jag. Vi pratar ju om förväntan, alltså förväntan på Gud. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, alltså på Jesu mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa, men mästare, hela folkmassan trycker på och tränger sig in på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig, gå i frid. Och det finns i den engelska översättningen så står det så här. Daughter, your faith has healed you, go in peace. Så det är någonting som händer här med den här kvinnan. När hon faktiskt tänker så här, jo men om jag bara kan komma nära Jesus, röra vid hans hörntofs, där kan någonting ske, där kan ett under, ett mirakel ske. För det är sån Jesus är, hon hade förstått det när hon hade sett Jesus och sett vad han gjorde, hur han hjälpte, hur han älskade människor. Jag tycker det är fantastiskt. Och det här andra stycket som jag ville läsa med, Matteus 8, 5-13. Det här handlar om en man, en officer. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Här är min tjänare, ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och botar honom. Jag tycker det är häftigt, Jesus, han är på direkt. Ja, men jag kommer direkt, jag botar honom. Men officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Wow. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom. Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus, gå så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Är inte det fantastiskt? Den här officeren, han insåg att han sa till Jesus, bara du säger ett ord så kan min tjänare bli frisk. Och Jesus säger, come on. Och vad han sa? Jag läser igen. Till officeren sa Jesus, gå så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Helt makalöst alltså. Och jag tänkte lite så här, och det kommer upp på skärmen också. Vår förväntan på en stor Gud gör skillnad. Inte för att vår förväntan är så särskilt speciell. Utan för att Gud är den han är. Hörrni? Det är det som gör skillnad. Det handlar inte så mycket om att det handlar ju inte alls om att vi är så speciella, att vår förväntan är så helt underbar och fantastisk och vi kan trycka ut tillräckligt med tro som man trycker ut en kaviatur på något sätt. Utan det handlar ju om vem han är och att vi kan förvänta oss stora saker av en stor Gud. Och då så funderade jag också på, för i början sa vi ju att betydelsen av ordet förväntan, ska jag se om någon kommer ihåg här. Vad man förväntar sig kan inträffa positivt men också negativt, eller hur? Och det tänker jag också läsa, för det finns ju en annan sida av detta. Att man kan ju hamna i ett dike där man tror inget om Gud. Man tror inte att han klarar av något eller, och så vidare. Och det ska vi få se en glimt av här i Markus kapitel 6, verserna 1-6. Markus evangeliet 6, 1-6. Så här står det där. Han, alltså Jesus, gick därifrån och kom till sin hemstad. Och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa, vad får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är inte det snickaren, Marias son? Bror till Jakob och Josef och Judas och Simon. Bor inte hans systra här hos oss? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin egen hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Här ser vi den andra sidan, hörni. Och det kan ju vara lite smärtsamt att läsa detta och jobbigt. Men likväl står det ju så här att faktiskt att han kunde inte göra någon kraftgärning där. För folket där, de såg ju ner på Jesus. Men vi känner ju den där. Han är ju bara en snickare. Vad kan han göra liksom? Det där är väl inget speciellt med honom, eller hur? Men jag tycker ändå så det är skönt, även när vi har den här inställningen, och vi kan alla vara där. Jag också. Men då är det skönt att se att Jesus, han låg ändå så händerna på en del sjuka och botade dem. Det är också häftigt att se, även att det fanns inte någon slags förväntan på att han faktiskt kunde göra det Gud säger att han kan göra då. Och en annan sak som jag tycker är fantastiskt med Jesus är att efter det har varit det här, man kan ju tänka sig, han kommer till sin hemstad. Han vill göra massa gott för människorna. Men det händer inte. Han kan inte få till det där. De vill inte ha honom. De vill inte ha med honom att göra. Det sker inte så mycket under där. Då kan man ju tänka sig att han bara, nej, nu ger jag upp. Jag orkar inte med det här gänget liksom. Jag orkar inte med de där som håller på och bråkar om vad det ska vara för färg på kyrkmattan. Eller jag orkar inte med på allt klagomål och allt jobbigt och kämpigt, eller hur? Visst kan det kännas så ibland att man vill ge upp för det känns lite trögt. Så är det ju, eller hur? Men Jesus är i nästa stycke, det läser vi inte nu. Men vad han gör, han kör på. Han sänder ut de 12 lärjungarna. Och det här som vi pratade om i början, att Bibeln, det finns en förväntan på Gud. Och det är redan från första början när vi messed it up. Vi gjorde ju, vi syndade. Människorna syndade. Synden kom in i världen, blev en brusten värld. Redan därifrån satte Gud sin frälsningsplan i verket. Han började tänka ut, hur ska vi fixa detta? Och det är ju när Jesus föds i det där stallet som vi firar här på julen. Det är ju där någonting börjar hända som är så otroligt viktigt för hela mänskligheten. Att när Jesus kom till jorden och sen han gick här, han blev en av oss. Han tar sina synder på sig. Och här, om vi går tillbaka till detta då, att när Jesus sände ut de 12 lärjungarna, det är ju där det verkligen, vad säger man, the rubber hits the road, alltså när det börjar hända saker, när Jesus skickar ut lärjungarna för att sprida det glada budskapet om honom som är räddare, om honom som bryr sig om oss, som vill hela oss, men framför allt som vill rädda oss till evigt liv. Och det gör Jesus här efter att ha haft den här kämpiga upplevelsen i sin hemstad. Han kör på, och det tror jag vi kan lära oss av, att inte ge upp, hörni. Jesus går med oss, han hejar på oss, han vill att vi ska fortsätta framåt med honom. Så vi har pratat lite grann nu om förväntan i Bibeln, lagt en liten grund här. Och då kommer vi in i punkt nummer 2, det är också sista punkten. Folkets jubel. Alla får genast lite extra energi. Nu närmar vi oss här. Vad förväntar vi oss av Gud? Alltså förväntan på Gud i ditt, så ska man säga, i ditt och i mitt liv. Förväntan på Gud i ditt och i mitt liv. Vad förväntar jag mig av Gud egentligen? Vad förväntar du dig av Gud? Det kan vara bra att pausa lite i livet och fråga sig det. Är jag som den där kvinnan som ville röra vid Jesu hörntofs den där dagen? Inget annat hade hjälpt. 12 år. Det kändes kött. Det var nog fruktansvärt jobbigt. Att jag vill ändå så på något sätt komma nära Jesus och veta att där kan någonting ske. I hans närhet kan mirakler ske. Eller som den där officeren som sa till Jesus, säg bara ett ord så kan det ske. Inte på grund av officerens fantastiska tro, utan faktiskt på grund av Jesu kärlek. Och så här tänker jag ibland, och man hör ofta detta, och jag förstår detta, att om man säger så här att våran förväntan, våran tro kan göra en skillnad, då kan man lägga press på människan. Är ni med? Det finns en risk där. Men jag skulle vilja vända på det. Jag skulle vilja säga att vilken fantastisk möjlighet det finns. Vilken fantastisk möjlighet att vi faktiskt har en Gud som vill att vi ska ha förväntan på honom. Förstår ni? Det är inte någon krampaktig tro och så vidare, utan det är mer att vi lyfter blicken och vi ser honom. Vår förväntan på en stor Gud gör faktiskt skillnad. Inte för att vår förväntan är så särskilt speciell, utan för att Gud är den han är. Och ni som är så uppmärksamma här, ni såg säkert att jag tog fram 3 stycken presenter här. Och jag skulle vilja ge dem här. Och det här handlar, det kanske handlar lite om det. Men huvudpoängen inte är att muta er för att tycka predikan är bra. Det är inte det. Utan det är mer att det är en poäng med detta som jag kommer till. Frideborg, skulle du vilja komma upp? Ni behöver inte säga något, utan ni ska helt enkelt bara få ta emot en liten present här. Simone, kan du komma upp? Och sen kikar jag ut över folket här. Vasa, vill du komma upp också? Och det här var ju inget liksom så att det kunde ha varit vem som helst av er nu. Men nu blev det ni tre här. Så här, om man ger en gåva här då till Frideborg. Varsågod. Och sen så Simone. Varsågod och god jul. Och så ger jag dig Vasa här med. Varsågod. That's it. Tack ska ni ha. Nu kan ni gå ner igen. Ge dem en applåd. Tack Christer för hjälpen här med. Så här som en enkel bild. Alltså. Jag gav en gåva, en liten julklapp. Och Vasa, när jag gav den här till dig, så håller jag ut den här till dig. Och så säger jag varsågod. Vad gjorde du då? Ja, du sa tack och du tog emot den, eller hur? Så på något sätt, om det finns en gåva som Gud vill ge, då är det upp till oss. Vi kan ta emot den då. Det är ju ett exempel här bara. Men det är inte min huvudpoäng, utan min huvudpoäng är detta att när ni hörde, och Vasa, du känner ju mig lite grann, så när du hörde att jag ville ge en present, då hoppas jag att du hade förväntan att det blir inte liksom en låda med massa gammal rostig spik eller något sånt. Nej, han vet inte den, säger han. Utan poängen är lite så att förhoppningsvis känner han mig så att han vet att det jag ger honom är hyfsat gott. Eller hur? Han har en förväntan att den här presenten, det kan vara någonting som faktiskt är gott. Right? Men hade det varit någon som jag gav en present till som inte alls känner mig, då är det ju svårt för den personen att veta. Är det här gott eller inte? Är ni med? Det är en illustration på detta. Och då vill jag direkt tillbaka till bibelordet här och Jakobs brev kapitel 1 och 17. Jakobs brev 1 och 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Allt det goda vi får, det kommer från vår fader i himmelen. Och sen står det så här i Matteus evangeliet 7:9-11. Matteus 7:9-11. Och det här tycker jag är så bra och det visar så tydligt. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså om man tänker efter här. Ja, ibland är jag irriterad på mina barn, så är det. Ibland har jag dåligt tålamod, men jag ska ju aldrig få för mig att ge Isak en orm när han vill ha en fisk, eller hur? Eller en sten när han frågar efter ett bröd. Right? Är ni med på detta, va? Och hur mycket mer då Gud som är god? Hur mycket mer vill inte han ge oss goda gåvor? Ungefär så här. Om någon vill ge dig en gåva, har du ett val att ta emot gåvan eller inte. Låt oss förvänta oss stora saker av en stor Gud. Låt oss förvänta oss goda saker av en god Gud. Det är vad vi kan förvänta oss av honom. Men samtidigt, och jag var inne på det i början, samtidigt så vet vi alla att vi lever i en värld som är brusten. Det här är en brusten värld, eller hur? Så är det. Och vi går alla igenom säsonger som är otroligt tuffa. En del tuffare än andra. Så är det. Och jag kan inte förklara varför vi förlorade Jakob efter 20 veckor. Föddes för tidigt. Jag har ingen aning. Och det finns andra här som jag vet har gått igenom mycket tuffare saker än så. Och det går inte att förklara. Det här är en brusten värld. Det händer saker. I livet händer saker som är otroligt tuffa. Och jag är väl medveten om det. Så det här, jag hoppas inte ni tar detta som en glättig predikan om att alltså livet är en dans på rosor, och tar du emot Jesus så är det bara tjofflöjt och inga problem, inga trubbel alls. Det är inte det jag säger, ni med, va? Jag säger inte det alls. Och jag menar inte heller att man med någon slags positivt tänkande kan få ett himmelrike på jorden. Det har inte med det att göra. Jesus Kristus kom till den här jorden och Guds rike är här på jorden tack vare honom. Så är det. Men vi går alla igenom säsonger, och det vill jag också säga här. Så är det. Och det är därför det är så gott att vara del av en kyrka. Att när man går igenom en otroligt tuff säsong, då är man inte själv. Då är man där och man hjälper och man stöttar, man bär, man hjälper praktiskt, man ber för varandra. Man är Jesu händer och fötter helt enkelt. Utan det jag säger här, det jag hoppas är det jag säger, det jag vill nå fram till i mina ord här nu, det är att du och jag, vi kan lita på Gud. Vi kan inte förklara allting, men vi kan lita på honom. Och oavsett hur tuff situation vi än går igenom, så kan vi alltid vända oss mot Jesus, och han är alltid där för oss. Jesus överger oss aldrig, han sviker aldrig, han är alltid med oss. Och då gör vi så här att vi i hyfsad tid här, tror jag. Jag vill ta och läsa ett par bibelverser här. Men innan jag gör det så repeterar jag igen som jag sagt det på gång. Jag vill säga detta igen. Vår förväntan på en stor Gud gör faktiskt skillnad. Kom ihåg det. Vår förväntan på en stor Gud gör skillnad. Inte för att vår förväntan är så särskilt speciell, utan för att Gud är den han är. Right? Och det jag vill läsa här på slutet är från Filipperbrevet. Kapitel 1, 20-21. Filipperbrevet 1, 20-21. Jag tycker det här är fantastiska verser. Och Paulus, en man som gick igenom så otroligt mycket mer ruffiga, tuffa, jobbiga saker än vad jag. Jag har bara snuddat vid en del grejer som han gick igenom. Vad gäller förföljelse och allt. Han har en lång lista på tuffa grejer han fick gå igenom. Men så här säger han i Filipperbrevet 1, 20-21. Jag kommer läsa det ett par gånger här. Det är min längtan och mitt hopp. Här snackar vi förväntan, hörni. Det är min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. För så här är det, hörni. Att den här världen är inte vår slutstation. Vi ser fram emot och längtar mot himlen. Där vi kommer se Jesus ansikte mot ansikte. I himlen där det inte finns några tårar längre. Där det inte finns någon sjukdom, inte någon smärta, inget mörker. Där Gud skiner som solen. Och där vi får vara med honom i en evighet. Jag är så tacksam för himlen. Och jag ser fram emot himlen. Där det inte finns någon ondska längre. Där det inte finns något brustet längre. Där Jesus har gjort allting nytt. Tack vare det han gjorde här på jorden förändrade han allt. Han som är vägen, sanningen och livet gav oss en möjlighet att få spendera en evighet med Gud. Men tills vi är i himmelen, jag brukar säga det, då är vi här på jorden, eller hur? It's not rocket science. Tills vi är på himmelen så är vi på jorden och vi är tacksamma för det här livet. Vi är tacksamma för det här livet. Så här dagen innan julafton så har vi en förväntan på Gud. Han som sände sin enfödde son lät Jesus komma till oss, bli en av oss för att han skulle kunna få dö för våra synder och ta det straff som egentligen var mitt och ditt. Att han dog på ett kors och tog våra sjukdomar där med. Att Gud brydde sig så mycket och bryr sig så mycket om dig och mig. Att han gav oss den finaste och bästa och största gåvan som någonsin har getts. Jesus Kristus, hans enfödde son. Och då läser jag igen de här verserna från Filipperbrevet. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Ska vi ställa oss upp tillsammans?